Sprickor i jorden av Mariette Lindstein. Prolog. Den sommaren åkte Carl och jag tillbaka till Sverige. Det var en snabb visit på några dagar. Han ville visa mig Solviksgården, platsen i Simlångsdalen där han skulle öppna ett skyddat boende för kvinnor året därpå. Hemmet var beläget på en stor tomt med en huvudbyggnad och fyra mindre hus. Ängen runt trädgården sträckte sig in i en bokskog som gränsade till Fylleån där vattnet dansade, krumbuktade, fräste och skvätte. Hela anläggningen var under renovering. På tomten låg byggmaterial och bråte överallt. Vi sov i ett av de mindre husen. Bara hälften av väggarna var tapetserade och det stod ett bord med en bandsåg i ett hörn. Sladdar från belysning som inte kopplats in dinglade från taket. Men Carl var uppspelt som ett litet barn. Simlångsdalen, hade jag börjat upptäcka, var något helt annat än det karga halländska kustlandskapet. Det var en plats där vilda floder ringlade genom djupa skogar och glittrande sjöar dolde sig bakom täta björkdungar. Carl älskade Simlångsdalen, platsen där hans mamma hade växt upp. Enligt honom hade hon varit lycklig där, innan hon gift sig med hans far som misshandlade henne. Till slut stod hon inte ut med våldet och förnedringen och begick självmord när Carl var 12. Kvinnohemmet var hans sätt att ge henne upprättelse. Kvällen innan vi reste tillbaka till Kalifornien ville Carl visa mig danska fall som låg nära hemmet. Jag var trött, hade inte blivit av med min jetlag. Dessutom var Danny, min tvillingssyster, gravid i 8:e månaden, vilket gjorde mig spänd och nervös. Men Carl skulle absolut släppa med mig till fallen. När han hade bestämt sig för något var han orolig. Jag förundrades ständigt över hur envis han var. Vi tog en av de längre vandringslederna till fallen. Stigen kantades av ljus bokskog och stora ekar. Trädens kronor var tunga av grönska. Solen var på nedgång och högsommarens dofter mättade luften. Det var så tyst. Fåglarna verkade ha dragit sig tillbaka till sina bon. Unga bokar sköt upp längs stigen. Deras spänstiga små grenar fjädrade mot våra ben när vi passerade. Vi var helt ensamma. Det kändes som att vandra genom en sagovärld. Jag koncentrerade mig till det yttersta på att inte tänka på Danny och bebisen som snart skulle komma. Det fungerade. Snart var jag absorberad av de ljuvliga dofterna, det vackra ljuset och trädens mäktiga kupoler som vilade ovanför oss. En liten kopparfärgad snok ringlade in i snåren. En kort stund täcktes solen av skira molntrasor och luften blev kallare, friskare. Vi gick förbi ett stort fält som kantades av smörblommor och kamomill. Det öppna landskapet började sluta sig och Carl tog min hand och ledde mig upp för en backe genom ett skogsparti. Först hörde jag bara vattnet som brusade och dundrade. Sedan fick jag syn på fallen. Jag hade föreställt mig en enda stor kaskad av vatten. Istället dök en kedja av vattenfall och forsar upp framför oss. Strömmarna tog olika vägar mellan stenar och klippor, virvlade runt och bildade dammar här och där. Genom att balansera på stenarna tog vi oss en bit ut i en damm framför det största fallet. Vattenmassorna rasade nedanför oss. Skummet kom flygande med vinden. Jag blev yr av glädje när vi stod där. Hur bildas ett vattenfall? Frågade jag. Jag läste att det är när rinnande vatten inte slipar ner marken lika mycket överallt. Då formas ett slags stup, sa Carl. Vi tvingades nästan skrika för att överrösta det dånande fallet. Här ser det ut som om berget har spruckit så att vattnet kan komma fram, sa jag. Ja, fast det är vattnet som slipar stenarna, eller snarare gruset och slammet det för med sig. Bakom själva fallen låg en större damm där vattnet stod stilla. Vi tog av oss skorna, kavlade upp byxbenen, vadade ut och satte oss på en flat sten i mitten. Solen som fladdrade genom lövverken fick vattenytan att bli glänsande och juvellik. Den sena kvällen var så vacker, så perfekt. Träden omkring oss stängde ut en del av ljuset så att det var svårt att se vad.